Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Ser man det här som ett strukturellt fenomen och tittar på hur saker är uppbyggda. Mm. Sverige kan vara bland de mest problematiska länderna på jorden i det avseendet. I alla fall i västvärlden om man jämför. Liksom. För det finns så få rasifierade personer i positionen med den möjligheten. Och även när de ibland finns där så är deras handlingsutrymme begränsat för att... Alltså om du gör en fel rekrytering på en, säg, en svart eller brun person.
Det är kört.
Det är kört.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett återkommande ämne vi pratar om i den här podden är upplevelser av diskriminering eller ren rasism, vilket man som svart i Sverige tyvärr är ganska van vid. När vi skapade Checkpoint var det för att vi verkligen behöver ett safe space där vi kan få prata om det som händer oss och andra. Men vem står egentligen längst fram och pratar om dessa frågor? Veckans gäst har inte bara en fantastisk förmåga att sätta ord på våra upplevelser, men är också ett av genierna bakom otaliga rapporter och studier som bekräftar den antisvarta rasismen i Sverige och har gett oss fakta och siffror på diskrimineringen som faktiskt sker i arbetslivet för afrosvenskar. Han är en av våra absolut största förebilder och har tidigare hedrat oss som gäst i avsnitt 16 där han droppade otroliga sanningar. Varmt välkommen tillbaka till Checkpoint, Kitimba Savuni!
Tack så mycket.
Gillade du att jag fick in geni där också?
Ja, det var inte att leka med.
Picket är vi. Den där var...
Ja då. Wow. Ja, ni är nice. Det är nice.
Vad skönt att höra. Välkommen. Det blir alltid så här, så fort du kliver in i rummet så börjar vi prata om en grej. Du har redan hunnit säga så här, 3 skitintressanta saker innan jag tryckte på record.
Ja, men det är något med det här stället. Man kommer in till det. Man kollar på er och ser, man bara, uff. Du vet det där, när man känner igen. Man vill ge den där nickningen och bara, okej, okay, I feel you.
Ja, det är den, exakt.
Sen kommer det löst liksom.
Men gud, det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan du var här.
Ja, avsnitt 16, det är liksom... Det var ju länge sedan.
Ja, är ett framgångståg bara att rulla på? Nej, men det är helt galet. Jag var så där att, okej, nu har man gjort Checkpoint, men man ser hur det bara rullar vidare, nya gäster och nivån bara höjs. Man bara, jag kommer inte komma tillbaka.
Yeah!
Det är klart det ska vara
ja, bra. Det har bara varit en schemagrej. Mm. Det är ju okay. Verkligen det. För du är alltid högst upp på, vi måste boka in.
Ja. 100%.
Och sen det är bara liksom schema, men nu fick vi till det.
Yes.
Härligt att vara tillbaka.
Brandon är fortfarande sjuk.
Ja.
Så nu är vi
skickar ännu mer. Kan alla bara, när ni gör er morgonmeditation med era kristaller, as you do, skicka lite krya tankar
till Brandon.
Till Brandon. Och alla andra som är sjuka. Alla är sjuka.
Mm. Ja. Krya på er.
Ja, be careful guys. Men vad har hänt sen sist, Kitty? Det har ju släppts ytterligare en rapport.
Ja, det har släppts ytterligare en rapport på Länsstyrelsen i Stockholm där jag arbetar. Vita privilegier och diskriminering. Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter.
Alltså,
jag gillar bara rapportens namn.
När jag såg titeln, alltså jag bara, nej men snälla.
Jag sa, vart kan jag dela det? Vart kan jag dela det? Vem behöver läsa den här rapporten då?
Alla behöver läsa den här rapporten skulle jag säga. Och framförallt arbetsgivare. Mm. Jag tycker den är oerhört intressant för den börjar ju med ett anslag där de säger författarna Martin och Sima Wolgas på Lunds universitet förresten ska vi säga. De säger att vi har en situation som är svår att få ihop. Å ena sidan så är de flesta människor mot rasism, säger de i alla fall. Mm. Samtidigt finns det väldigt stora rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden som faktiskt, skulle man kunna säga, växer. Hur går det här ihop? Mm. Och det jag tycker är väldigt tjusigt med den här rapporten är att den faktiskt förklarar det och den gör det väldigt skickligt.
Mm. Jag tycker det var, alltså delvis var jag så här, oh, this is a mouthful for some. Alltså, när jag såg titeln, jag var så här, oj, 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 det här är ju precis det vi vill prata om. Men det känns som att det är ganska mycket som har hänt. Alltså, tänk, det är som att vi har gått så många år framåt sen BLM förra året. Mm. Det gick inte så här fort innan det. Så delvis det, men också som att det liksom, och framförallt, men liksom när Seher var här och pratade om sin bok, vad jag pratade om när jag pratade om rasism, det här känns, den här rapporten är så här, let's go, nu har vi höjt det till
exakt
den nivån där vi borde vara. Det är det här vi verkligen borde prata om. Den riktiga elefanten i rummet, att säga, ja, ja, ni säger att ni inte är rasister, ni älskar mångfald, shubidubidu, ni liksom, ja, I like them dreads, eller lyssna på lite dancehall, absolut, men när det väl kommer till kritan, när det väl handlar om att ni måste förändra någonting eller du kanske måste flytta på dig, nej.
Ja, men jag tycker ändå det är helt fantastiskt, för att om man ska vara ärlig så är det ju som att checkpoint och satt tonen. Och sen har resten av samhället följt efter.
Nej, men gud! Nej, men gud.
Och länsstyrelsen också. Jag brukar lyssna på Checkpoint. Och när man lyssnar på er så finns det något självklart i hur ni pratar om de här sakerna. Hur era gäster förhåller sig till de här sakerna. Ni samlar inte folk för att fråga, är rasism ett problem? Finns rasism i arbetslivet? Berätta. Utan det här är människor som kommer att berätta sina verkligheter. Och ni hör dem, det är bekräftat. Och det är rimligt. För att jag tycker inte att, på samma sätt som man inte behöver fråga sig om det finns ett problem med jämställdhet mellan könen eller om det är en samhällsutmaning, så borde inte rasism vara någonting som vi uppfattar som att det är redan löst, eller finns det någonting här? Alltså det borde vara, vad gör vi åt det här? Hur jobbar vi med det här?
Ja. Exakt.
Och jag som jobbar för en statlig myndighet, jag ska ju förhålla mig till mänskliga rättigheter. Det ska vi alla göra. Och det finns ju en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Och det allmänna ska motverka diskriminering kopplat till hudfärg, står det i grundlagen. Så det borde inte vara ett debattämne. Och att när man skriver så som vi gör i Sverige, vår grundlag, då bygger det på en förståelse av att det här sannolikt är ett samhällsproblem. Men ändå så krävs det att checkpoints sätter zonen. Så.
Det här är verkligen bara något som dyker upp i mitt huvud nu. Anledningen till att vi i Sverige inte vill prata om rasism är det för att om det finns, eftersom att det står i vår lag att vi måste motverka diskriminering, så om det verkligen har hänt, då måste vi göra någonting. Och vi vill inte göra någonting, så istället för att liksom kolla, oj, vad var problemet, så säger vi, är det verkligen ett problem?
Ja, nej, men det där är en jätteintressant fråga, men jag tycker om man läser rapporten så förstår man att vad de försöker utveckla så att alla ska förstå, det är att rasism framförallt är en form av teknologi för att fördela makt, resurser, privilegier, rättigheter på ett ojämlikt sätt. Och det är inte unikt, det finns andra sådana ordningar. Ibland pratar man om sexism eller könsmaktsordning. Ibland pratar man om heterosexism eller ålderism kopplat till människors ålder och ableism kopplat till funktionsvariationer av olika slag. Att det finns en ingrupp eller dominerande grupp som får mer rättigheter, makt, resurser, privilegier och en grupp som då missgynnas. Och kopplat till rasism så är det ju människor som rasifieras som icke-vita som är de missgynnade. Och hur går det här till egentligen? Det är riktigt intressanta. Och vad rapporten visar är att det inte drivs framåt primärt av människors hat eller så här medvetna diskriminerande agerande byggt på någon slags ideologi av nazism eller vad det kan vara. Och jag tror att i Sverige vill vi gärna förlägga rasism där. Mm. Vi tror att när rasism har förekommit då är det för att någon har hatat eller någon har medvetet agerat. Mm. Och då underskattar man den här teknologin som har förfinats under 500 år på ett sätt som gynnar på det stora hela vita personer och missgynnar de som rasifieras som icke-vita. Och det är den teknologin som den här rapporten utreder närmare och det är otroligt intressant läsning.
Och vad kan man läsa?
Den går att finna på Länsstyrelsens hemsida förstås, bland våra andra rapporter. Så där kan man läsa den.
Mm. Jag rekommenderar
jag tycker
det starkt.
Att alla ska faktiskt gå in och läsa den. För mig som har stött på diskriminering på en arbetsplats, när jag vände mig till då facket för att få hjälp, så var dialogen väldigt, så här, väldigt konstig. Jag har nämnt det här tidigare, men det var verkligen som att jag också skulle verkligen försöka bevisa för facket att det här, det jag har upplevt verkligen är diskriminering.
Precis.
Det är inte bara att jag har missuppfattat det. Det är inte att någon har råkat se någonting fel. Det här är diskriminering. Men då fick jag så här två vägskäl. Men de var verkligen noga med att betona så här, om jag går vidare med valet så här, att jag vill då anmäla min arbetsgivare, då skulle jag vara beredd på att det här skulle vara en jättelång process. Där det kanske i slutändan visar sig att jag inte får rätt. Mm. I och med att det jag tolkar som diskriminering kanske inte alls var diskriminering. Utan att det var sagt på ett olämpligt sätt. Mm. Lite så. Och jag valde ju inte att gå den långa processen. För att jag var så här, jag mår redan extremt dåligt på den här arbetsplatsen. Och Palla har en jättelång process tillsammans med dem. Mm. Då orkar jag inte, då söker jag mig vidare istället. Mm. Men bara att få den responsen, tror jag också, från mitt fackförbund. Mm. Gjorde också att jag blev så här, fast det här är inte värt att driva vidare på. För att de verkar inte ens känna till diskriminering.
Yeah.
Så här, vad är diskriminering? Utifrån ett svart perspektiv eller som en minoritet i Sverige, vilket också gjorde det obvious för mig att om de inte förstår så kan de knappast stötta mig på det sättet som jag behöver.
I den här rapporten så lyfts faktiskt fram att personer som påtalar rasism på sina arbetsplatser, erfarenheter av diskriminering kopplat till hudfärg och så vidare, att de ofta utsätts i en andra vända av omgivningen som ifrågasätter deras erfarenheter eller överhuvudtaget bara att de möts med olika typer av negativa reaktioner som gör att man utsätts en andra gång. Kanske till och med värre än första gången. Jag tycker att det du beskriver påminner om det. Sen är det så här också att när man har erfarenheter av att utsättas för diskriminering så finns det ett diskrimineringsförbud i lagstiftningen.
Mm.
Men det finns också ett slags rättssäkerhetsaspekt i det där som man vill lägga stor tonvikt vid.
Mm.
Det vill säga att ingen ska bara bli beskyld för att ha diskriminerat, utan det ska bevisas verkligen att någon har diskriminerat.
Mm.
Och då finns det vissa då kriterier för det, för att det ska vara, rekvisiten ska vara uppfyllda. Problemet är bara att diskriminering i den meningen är oerhört svårt att bevisa.
Mm.
Vi har sett väldigt få fall av etnisk diskriminering som anmäls på en arbetsplats, leder någonstans vidare, går vidare till domstol eller förlikning av något slag. Just för att det typiskt är så svårt att bevisa.
Mm.
Det finns ju två former av diskriminering. Där direkt diskriminering där man liksom behandlar någon sämre än man hade gjort med någon annan i samma situation.
Mm.
Eller indirekt diskriminering, kanske när man har något regelverk eller något som påverkar olika grupper olika på sätt som kan kopplas till en diskrimineringsgrund och då på osakliga sätt, och så får man inte göra så. Men det där är i alla fall väldigt svåra saker att bevisa.
Mm.
Och det är därför det finns det här kravet istället på att man ska jobba med aktiva åtgärder. För att om man vill komma åt det faktum att till exempel människor som oss, svarta personer, när vi har 3-årig högskoleutbildning, mm. även när vi är födda i Sverige, mm. så tjänar vita svenskar i genomsnitt 50% mer än oss mm. som grupp. Det kommer man inte komma åt med det här diskrimineringsförbudet. Du kommer inte kunna bevisa hur det där försiggår på varje enskild organisation. Mm. För det är ett strukturellt problem. Och den där strukturella aspekten av diskriminering tycker jag inte man har tagit upp tillräckligt allvar, för man har inte jobbat så bra med de aktiva åtgärderna heller.
Men det är just den där nyanseringen som kan bli så himla svår. Jag tycker att vi såg precis samma, alltså om man kollar strukturellt så är det ju samma problematik som MeToo-rörelsen mm. ville lyfta.
Mm.
Att just den här bevisbördan ligger mm. alltid på offret.
Mm.
Du blir oftast väl extremt förminskad, eller som du mm. säger, det blir negativ. Omgivningen får en mm. negativ reaktion på det när du berättar
ja.
Eller
ja.
Försöker att
har
berätta
du inte
vad som har
missuppfattat
hänt?
Situationen
precis, så att du blir liksom utsatt en andra mm. gång, och framförallt om du ens försöker anmäla så är ja. Det alltså ration på att någonting ens händer
mm.
den är minimal
mm.
så att det blir liksom samma strukturella problem mm. det är precis samma sak
mm.
När du blir diskriminerad eller utsatt på grund av din hudfärg. Men jag läste om det här idag, det var så fruktansvärt. När ett fall i USA där en liten tjej gick i skolan, hon var den enda svarta tjejen i klassen. Jag tror hon gick i femman, hur gammal är man då? 11 typ, ja.
Mm.
Och hon hade även autism.
Mm.
Men hade det tufft liksom, socialt och sådär. Och när hon började då i femte klass så började hon bli väldigt mobbad. Mm. På grund av det var ganska mycket rasism på den här skolan. Och läraren var också med på det och mm. vägrade tilltala barnet, vägrade hjälpa henne med läxor, lät andra barn kalla henne för n-ordet och sådär.
Mm.
Och det slutade med att hon tog livet av sig.
Mm.
11 år liksom.
Mm.
Och jag tror att den där, för att förra veckan hade vi David Lennerman som gäst mm. och han skickade ju sin Check Yourself till skolor mm. och lärare.
Mm.
Och jag har verkligen tänkt på det sen den, för att så här, allt det som sker på arbetsplatserna idag
mm.
det är ju det vi har liksom blivit stöpta i.
Mm.
Det börjar ju redan i skolan. Ja. Alla de här nyanserna och mm. skämten mm. och spelen. Mm. Vi blir ju redan tillsagda att allt är okej mm. när vi då går i skolan och är små.
Precis.
Så allt det följs ju med. Och det är så här, man gör ju så mycket liknelser vid. Alltså mm. när du kommer till en arbetsplats, man bara, gud, det är precis som det var i skolan.
Mm.
Där är de coola, där är töntarna, där är mm. the jock. Alltså det är precis samma sak. Mm. Så att någonstans blir det också, för att det är mycket barn som utsätts för rasism dagligen. Ja. Och mm. blir diskriminerade oavsett liksom, när det gäller mm. betyg eller vad de får för plats. Ja, ni fattar.
Det där är ju oerhört starka grejer som du lyfter nu. Mm. Och när du berättar det för oss så här, och vi hör om den här flickan mm. och vad hon varit med om, man ramlar nästan av stolen. Mm. Samtidigt, det som har hänt den här flickan, det har ju spänt över ändå en viss tid. Mm. Det händer grejer, mm. kanske hela tiden.
Exakt.
Att försöka fånga den där grejen där och säga att kolla där,
mm.
Det blir lätt för dem som man pekar på som förövare, för de blir det bara så här. För de vill bara då fokusera på den där lilla enskilda mm. grejen. Och så börjar vi rättegången om den där lilla enskilda
ja.
Grejen.
Mm.
När allting sker i ett sammanhang.
Ja. Precis.
Och det ledde ju mig in på också någonting som den här rapporten pratade om.
Mm.
Förutom indirekt och direkt diskriminering så pratar den om dynamisk diskriminering. Som mm. är så oerhört viktigt. Där de pratar om att diskriminering är någonting som sker sekventiellt över sig en livstid. Det händer mm. grej på grej på grej på grej på grej på grej hela tiden.
Yes.
Därför det finns en ganska bra liknelse för diskriminering. Att de som utsätts för diskriminering, det är som att gå på ett sånt där rullband som finns på flygplatser.
Mm.
Det går en viss riktning. Och, man,
ja.
Och det är liksom, det är tillvaron. Och så måste man liksom försöka ta sig mm. fram ändå och ha det där mot sig.
Mm.
Och det händer hela tiden.
Mm.
Och det är svårt att peka på det eller det, mm. men det händer hela tiden. Mm. Så den här dynamiska diskrimineringen, ta som ett exempel. Ibland när man diskuterar kvinnor och bolagsstyrelser så finns det ju en viss acceptans för att det där är ett problem.
Mm.
Ja. Men en del då som tycker att den där diskussionen inte är rimlig, de säger så här att, men vadå? Det finns ju färre kvinnor i bolagsledningar än i bolagsstyrelserna, till börsbolagens styrelser. Och eftersom de flesta till styrelserna rekryteras som ledningar
mm.
så betyder det ju snarare att kvinnor är överrepresenterade. Man liksom, förstår vad jag menar?
Just det.
Och vad man glömmer bort då, det är varför finns så få kvinnor i bolagsledningar? Ja, det beror ju på saker som händer där? Och varför finns det så få kvinnor som är aktuella för att kunna hamna i bolagsledningen? Då finns det diskriminering i tidigare skede, tidigare skede. Till slut kommer man ju ända ner till det ni pratar om, vad som händer i skolan. Det handlar om sånt också som det man ser omkring sig. Ser man andra kvinnor i sådana positioner? You can't be what you can't see, som ni brukar säga här. Och så vidare och så vidare. Det är ju samma sak när det gäller rasism i arbetslivet. Att det händer grejer för varje litet steg på vägen för att kunna nå fram till en position, så finns det ett mått av diskriminering. Som kanske inte är så jättetydligt alla gånger. Det är inte tillräckligt tydligt för att du eller jag ska kunna säga att där var grejen.
Ja.
Men när det här händer om och om igen, till slut står man där och har 50% lägre lön. Och bara, wow, vad hände? Och du kan inte då komma i det sista skedet och säga, ja, det där, den här rekryteringen hände. De bara, nej, vi tror inte det. Så man måste ju ha den där blicken och förståelsen. Och det är därför det krävs de här aktiva åtgärderna och insatserna.
Jag förstår det du beskriver, men ibland när man står där, när det har hänt så mycket och man bara, vänta nu. Här har jag jobbat i x antal år och varit jätteduktig och jag har så här verkligen utvecklats och så vidare. Men jag märker att jag får inte en ny tjänst, alltså fancy title. Jag får ingen promotion, får inte högre lön. Men jag märker att de jag började i, vi började samma skede, de har du rullat uppåt och få högre lön och mer mandat och så vidare. Och då står man där och bara såhär, what the fuck, like, okej, nu ska jag försöka. Och sen kanske man bara knackar på såhär, skulle jättegärna vilja ta ett lönesamtal och prata såhär arbetstitel. Och då får man såhär en shutdown. Och då tror jag att man märker såhär, okej, vad handlar det om? För att nu handlar det inte om kompetens eller antal år eller vad man har bidragit med. Då är det andra faktorer och då fattar man, okej, handlar det om det här? Men då är det för sent att ändra på någonting.
Ja, bemötanden är oerhört viktiga. Alltså jag ska säga lite, ibland de där cheferna är inte ens själva i en position att göra någonting åt all den rasism som en människa kanske har mött och som har begränsat den hela vägen dit den är nu. Och det är lite det man ber den göra. Lyssna, det här är vad jag har gått igenom och de här trösklarna jag behöver ta mig över och nu är jag här, så vad kan vi göra åt det här? Och personen blir så här, nej men vi kan bara höja 1,5% för det, ja, det höjer vi för alla andra, bara är det du vill liksom.
Och, ja, och så, du bara, men vadå, skulle inte du lösa den strukturella rasismen i?
Men då kan vi gå tillbaka till den här rapporten som är så intressant, för vad den här rapporten säger det är att till exempel om vi börjar från början om vi går tillbaka till där knaset börjar, så visar det sig att vissa av oss bor kanske mer trångboda. Vi kanske bor i områden där det typiskt inte finns så mycket studiemotiverade andra ungdomar i de skolor vi går och så vidare. Vi bor i områden där vi inte har de där nätverken som öppnar upp vissa dörrar för oss, att vi kan få vissa erfarenheter och vissa möjligheter och så 100%. Vidare. Och när vi tar oss över den tröskeln, då har ju vissa redan sorterats bort på grund av det där. Och det finns starka relationer mellan boendesegregation och hudfärg, det vet vi, som producerar då ett rasifierat klassamhälle. Men vi tar oss över det och säger att du pluggar och du kommer in i arbetslivet. Och då visar sig i den här rapporten att det är väldigt tydligt att rasifierade personer får mindre av sånt som man behöver för att sen ta sig fram. Det kan handla om att man inte har den här typen av mentorsrelationer med äldre, med personer som är mer etablerade. För ofta de här mentorerna vänder sig till människor som de känner igen sig själva i på något sätt. Liksom, som har liknande världsbild. Och så, om det där är jag för 30 år sedan. Härligt.
Ska hjälpa grabben.
Det får man ju inte. Och sen så är det typiskt så att man får mindre såna här, ska man säga, typ den här typen av häftiga uppdrag som öppnar upp. Vem ska vi skicka ut? Ska vi ta Ambar eller Nicole? Nej, vi tar nog den här personen.
Pelle
kan nog rappa bra. Han är på hugget liksom. Och så får den personen de där möjligheterna. Och helt plötsligt så blir det Pelle som blir sen då på tal om, ska vi ha en ny enhetschef?
Han har visat framfötterna.
He's the poster boy.
Tycker att Ambar är väldigt tystlåten. Hon har visat att hon är redo för det här.
Och det här, nu är det inte bara vi som håller på och snackar, utan det här finns ju väldigt bra dokumenterat och det finns statistik över det här och det finns i rapporten och det är mycket levda erfarenheter. Men allt det här sker och sen till slut när man då ska ha den här chefen eller löneförhöjningen, då är ju personen redan borta ur matchen liksom. Och du kan ha haft lika mycket talang och ambition som någon annan, och om någon gav dig en möjlighet till skillnad från Pelle, som då har fått göra alla de här grejerna, eller du fick göra några grejer, eller du fick chansen att pröva på någonting liksom. Och sen så kanske du skulle slå Pelle med hästlängder, men det får du aldrig göra för de formella meriterna säger att du inte är, har det Pelle har. Och alla de där grejerna vi precis nämnde, de fördelas ju inte precis så här rättvist som en bra rekryteringsprocess, när folk då pratar vi ska ha en bra rekryteringsprocess, vi ska ha anonyma ansökningsförfarande och vi ska göra personlighetstest och intelligenstest och så vidare. Man bara, kom igen.
Fast de där testerna, de är biased.
Ja, det vet vi, det vet vi. Det vet
vi. Men jag tror inte alla vet det, för vi har suttit på möten med företag som är så här, nu har vi personlighetstester istället. Mm. Och då är det en jätteanonym process. Fast de här testerna i sig är ju väldigt bias mot vita. Då blir det ju per automatik ett problem när vi rasifierade ska göra det här testet. Så jag förstår inte hur man kan tänka att nu har vi en bra process.
Nej, det är självklart. Ibland undrar man om det är för att man ska kunna säga att man har en bra process. Men poängen nu fick lyfta det att alla de där andra stegen på vägen till att komma framåt, där har man ingen speciell process alls. Utan där är det bara gatekeepers godtycke. Och vilka är de här gatekeepers? Det är vita personer som gatekeepar för andra vita personer. Så att, ser man det här, alltså ser man det här som ett strukturellt fenomen och tittar på hur saker är uppbyggda, Sverige kan vara bland de mest problematiska länderna på jorden i det avseendet. I alla fall i västvärlden om man jämför. Liksom. För det finns så få rasifierade personer i positionen med den möjligheten. Och även när de ibland finns där så är deras handlingsutrymme begränsat. För att alltså om du gör en felrekrytering på en, säg, en svart eller brun person.
Det är kört.
Det är kört.
Men jag tycker det som kommer fram som du beskriver, Kitimba, också från rapporten är just den där nyanseringen. Alltså jag såg typ hela min karriär flash before my eyes när du sa de här sakerna. Att ja, men så här, vem får de här uppdragen eller uppgifterna som blir meriterande för att kunna ta nästa steg i karriären eller få en löneökning? Att så här, är det upp till oss som individer att... Såklart i vissa fall, alltså, jag vet inte om du är reporter eller så, absolut, det är klart att vi ska visa framfötterna, men det är fortfarande någon som bestämmer vem som får göra vad. Och sen när man väl sitter och tittar då på Pelle och Ambara att liksom, nej men kolla, Pelle har ju gjort alla de här sakerna och Ambara har ju inte gjort, jo men du bestämde ju att ge de här sakerna till Pelle. Så bara där har vi ju redan inte sett en rättvis liksom, fördelning. Och det är precis det här som löpande sker. Och jag reflekterar väldigt mycket över det här de senaste veckorna, framförallt för att det du beskriver också, det här bristen på nätverk och bristen på mentorskap. Och det är inte bara mentorskap hos en fin person. Absolut, alla kan hitta någon fin person som mentor, men att få en mentor som kan öppna dörrar på riktigt. Det är exakt därför alltså vi med All of Us startade vårt mentorprogram. Det är därför All of Us finns. Nätverket. Vi hade ju en AV nu förra veckan, alltså jag typ grät, alltså det var så otroligt fint att se liksom nästan 3 eller 4 generationer bara av rasifierade i kreativa näringarna. Allt ifrån de som pluggar på Bergs och Hyper till veteraner, including David Singa såklart. David Singa var där. Nej, men alltså, och så här, inom film, kommunikation, radio, det var journalister, alltså alla var där och bara så här, hade så jäkla kul.
Men det är därför det är så viktigt att försöka förstå rasism som en teknologi.
Exakt.
Och hur den är både självuppfyllande och självförstärkande. För den bekräftar sig själv. Men om man har den här föreställningen att den här personen som är vit är rätt person för jobbet, då så liksom krattar man manegen för den personen och sen hamnar den personen i de här positionerna eller hamnar där den har den förutsättningarna att kunna göra de här sakerna. Då säger man, titta, här är beviset. Så att... Nej, och sen också, jag måste ändå säga det, jag slås av när jag är här och pratar. Jag menar, jag har väl, säg, neutralt förhållningssätt och jag här jobbar på myndighet och så vidare. Men vi människor är ju inte neutrala. Vi har ju olika erfarenheter kopplade till de vi är. Och det är därför man brukar ibland prata om, när man pratar om rasism i organisationer, att det finns 2 olika grupper där. Det finns vita personer och det finns rasifierade personer. Och de har väldigt olika erfarenheter kopplade till rasism. Vita människor är strukturellt privilegierade kopplade till rasism. Och när du privilegieras av någonting så är det typiskt så att du inte reflekterar över det. Du är inte speciellt medveten om det.
Och kanske inte ens vill ändra det.
Ja, kanske inte ens vill ändra det. Men ofta är du ganska omedveten om de här privilegierna. Jag brukar jobba med grupper där jag synliggör vita privilegier på olika sätt. Och mitt intryck är att när vita privilegier synliggörs för vita personer så blir de ofta väldigt, reagerar ganska känslomässigt starkt på det. Att, det här är ju inte bra. Det här är ju... Men i sin vardag är de ganska omedvetna om det här. Och det är ju så med privilegier. Medan rasifierade personer är väldigt medvetna. För vi måste vara medvetna. Om vi inte är medvetna, då kan ju, du vet, shit can go down.
Ja, you gotta stay awake.
Ja, men det går ju till, det är inte så här, haha, okej, ni vet, sten på bil eller whatever. Det är så här, I can die. Alltså, det är ju...
Det är ju så när man drabbas negativt av någonting. Det finns en amerikansk forskare, en sociolog, som brukar prata om att den här konversationen då mellan vita personer och rasifierade personer om rasism, han kallar det att det är två olika röster. Den ena står för det som han kallar white talk, alltså ett vitt perspektiv på de här frågorna, där man i grund och botten tror att vi har jämn spelplan och allting är helt okej. Och sen har vi då det han kallar back talk, som kommer då från rasifierade personer, som är liksom svaret på det här. Och då säger man ungefär de sakerna som ni precis har sagt, när ni lyfter era levda erfarenheter, och när jag lyssnar på han bara, du bara lyssnar, så här är det. Det här och det här och det här, Pelle får det här, jag får det här. Och för många vita människor som hör det blir så här, vad står hon och säger? Och bevisbördan ligger på den som menar att vi inte har en jämn spelplan. Medan vi alltid översköljs av berättelser om hur jämn spelplanen är och att vi lever i en meritokrati. Och den som säger det har ingen bevisbörda. Men så är det. Och det är ganska intressant. Varför finns det ingen bevisbörda i att påstå att vi har en jämn spelplan och att det fungerar som det ska? Det borde väl... Jag skulle kunna tycka att, se att båda de här påståendena, att vi lägger bevisbörda på båda dem, det innebär att vi behöver undersöka vad som faktiskt händer i den här organisationen. Vi behöver ställa det i relation till hur vi vet att samhället i stort fungerar, vad forskningen säger. Och om då vi har en sån här utmärkt forskning, som den här rapporten, som säger att så här fungerar det i samhället och så vidare. Ja, då är det verkligen en börda att visa att inte i vår organisation, för vi har det här och det här och det här på plats att förhindra det. Men det är inte riktigt så det fungerar. Och det återspeglar ju en maktrelation som Daryl Wingsue pratar om, att det finns en, alltså vita har mer makt i organisationen att definiera verkligheten. Och om man då vill arbeta mot rasism, så visar det sig att det är problematiskt. Och det visar den här rapporten också. För det finns ett motstånd ofta från vita personer att arbeta aktivt mot rasism i organisationen, visar det sig. Inte för att de är dåliga människor, bara så vet, låt oss inte göra det till en moralisk fråga, utan för att de verkligen tror på att saker och ting fungerar meritokratiskt och jämlikt så som saker är. För det är deras levda erfarenhet. Och så sitter ni där och förstör partyt liksom.
Party poopers.
Har vi en definition på meritokrati? För jag tänker så på lyssnare så kanske inte.
Ja, meritokrati är en samhällsordning där människor, nu ska jag spela smart, där människor tar sig fram och lyckas utifrån deras talang och ambitioner. Eller, uttryckt på ett annat sätt, det är ett styre där de smartaste och bästa styr någonstans liksom, och förtjänar det därför. Och det var ju den här väldigt intressanta debatten som uppstod. Jag tror att ni också kommenterat den på Dagens Industris.
Ja, så det var ju då en ledare i Dagens Industri där en kvinna på den redaktionen skrev om just meritokrati, eller hennes tolkning av vad meritokrati betyder. Och hennes tes var då att när vi pratar, det här med mångfald och inkludering för företag är farligt, och att arbetet för det är egentligen mot meritokrati, utan att det snarare handlar om kvotering. Och kvotering är ju då att man släpper fram personer eller inkluderar dem trots att de inte checkar av alla boxar eller har den kompetensen man egentligen eftersöker. Och det här är ju, så jag tillsammans med mina kollegor då, Roshi och Rita, skrev ett svar på den här och skickade in det till Dagens Industri där vi just svarar på det. För jag tycker att det är så himla farligt att vi fortfarande pratar om oss, om svarta, om andra människor med en annan hudfärg eller etnicitet eller religion, som att vi inte är bra.
Men det är inte första gången när rasifierade ska berätta typ så här, okej, men nu jobbar jag på det här stället, om det är en vit person som är det, så tänker de per automatik kvotering, för vi kan omöjligt vara så jävla grymma att vi på grund av våra meriter och erfarenheter och kompetens har fått den roll vi har. Det måste alltid vara så här, är det kvotering eller ska vi prata mångfald, vadå ska vi behöva kvotera in? Exakt. Som att det inte finns rasifierade som är grymma på det de gör.
Exakt. Och Amber, du nämnde tidigare då så här, men det är viktigt med allierade. Mm. Och framförallt så här, okej, om du blir utsatt att ha kanske kollegor eller någon form av stöttning. Mm. Det som är ännu viktigare, det är att oavsett vem man är, framförallt om man är vit. Mm. Du kan, alltså du är en gatekeeper, precis som du sa, Kitimba, att så här, du har verkligen makten att make or break someone. Mm. Och när jag kollar tillbaka på min karriär, överlag, the ones that made, alltså såklart att jag ska ge credit till mig själv också, men de som gav mig de där uppdragen, de som gav mig uppgifterna som var meriterande, den som tog mig till sidan och sa, Nicole, jag ser dig och jag ser att du är den smartaste i hela det här rummet, ta platsen som du förtjänar. Mm. Det var en vit man. He's the one who helped me. Alltså det är det. Att så här, du som vit person har den makten. Och det handlar inte bara om att så här, på pappret kan jag ge dig x mer procent. Det handlar om att säga det här till den personen. Mm. För tro mig, jag bodde i London. Jag var liksom indoktrinerad i det brittiska. Det är ett helt annat tempo i England när du jobbar. Och jag var så här, okej, jag ska bara försöka vara så himla liksom, duktig. Duktig flicka är A-cast. Och han sa till mig, I see you. Du är grym. Ta platsen.
Den där
kör.
I see
jag
you
backar
gör mycket.
Dig. Ja.
Den där I see you.
Det var liksom, mycket. Han var så här, nej, du behöver inte gömma dig bakom. Och jag hade, de flesta av mina kollegor var andra vita män. Mm. Jättefina, men även där, de var bra. De var så här, nej men du kan det här, kom. Kroka arm, alltså så här, den. Det spelar ingen roll vilken nivå du är på. Du kan göra det. Och när någon säger till dig, jag ser dig. Mm. Jag, och jag backar dig, jag kommer stötta dig. Mm. Pff, det kan göra allt.
Ja.
För en person. Ja, ah, fan, men gud, vi kan prata i 100 år. Men Kitty, innan vi går, vad har du på repeat den här veckan? What's on repeat
this week? Jag är väldigt old school, alltså. Väldigt old school, jag är ledsen att säga. och jag har inte lämnat 90-talet.
Det behöver du inte göra.
Absolut alltså, inte.
Bästa musiken gjordes förr.
Så jag kan säga, på vägen hit, bara för att komma in i stämningen, då drog jag på en låt som brukar sätta mig i stämning, och det är All Y'all med Timbaland.
Nice! Even in London they say Tim we love ya. They even call me things like Wicked and the effing governor. That's why I can't forget y'all. That's why I had to make this roll call.
Ja. Repeater.
Amara.
Jag kan bara tipsa om en jättebra skiva. Summer Walker, Still Over It skivan.
Right. Och jag har precis som många andra köttat ganska mycket Adele sen hon droppade albumet. Och en av mina favoritlåtar som jag har kört, det är I Drink Wine. So I hope I learn to get over myself. Stop trying to be somebody else. So we can love each other for free. Everybody wants something. You just want me.
Det är bra, det nya albumet alltså.
Det är jättebra. Jättebra. Jag är, ja, hon är ett geni alltså. Love it. Men Kitimba, stort tack. Det är alltid en ära.
Verkligen.
Att få ha samtal med dig. Du kommer hit, du är bara, nej men inte bara så droppa sanningar, men du är så fruktansvärt smart.
Verkligen.
Det här är ett tryggt rum alltså.
Ja, oh, vad härligt
det,
att höra.
Det är väl det.
Nice.
Det, är väl
det. Det känns också så skönt att få någon form av bekräftelse på.
Exakt,
vi kan berätta liksom om upplevelser, anekdoter och sen bara bam, fakta säger, bam, rapporter bekräftar att man bara, men tack.
Alltså, så där vet ni, vi är inte crazy.
Nej, verkligen inte. Sluta gasla. Nej, nej men det är, ja, det är otroligt. Och du, som sagt, du har alltid en stående öppen plats här på 100%. Checkpoint.
100%.
Jag kommer tillbaka.
Ja.
Och nu sitter du också där. Som jag
exakt, fattat. Du sitter grannar. Du kan, liksom. Du kan alltid komma hit. Ja. Och glöm inte att gå in på länsstyrelsen.se och läsa den senaste studien. Och också de andra rapporterna, de är helt fantastiska. Och oavsett vem du är, skicka det till din chef.
Ja.
Skicka det till ledningen. Visa dina kollegor. Pusha.
Och jag ska rekommendera att från och med den 16 december kommer vi lansera alla material som vi har producerat inom ramen för Vidga normen. Projektet där vi arbetar med att stärka arbetet mot rasism i arbetslivet. De kommer finnas på hemsidan vidganormen.se.
Woohoo! Vidganormen.se.
Ja, från och med 16 december ligger allt där.
Stort tack, Kitimba.
Tack själv.
Hörni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt. Give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram. Checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.